Hoppas att min röst ska bära bra idag trots en lätt förkylning. Jesus i centrum är vårt övergripande tema, och idag ska rubriken Jesus läkaren. Och det är kanske inte just det fysiska läkedomen som är i fokus just nu, utan ett lite bredare perspektiv. Det här med att beskriva Jesus. Jag tänker på alla bilder som mina barn har ritat när de var små. Och ofta då på våran familj. Och det är ju söta, börja med små huvudfotingar och sen utvecklas de allt mer och blir mer nyanserade. Och ja, så ser man i en viss ålder, där hamnar snoppen rätt på rätt personer och så vidare. Det blir mer fler och fler detaljer. Men när jag nu ska porträttera Jesus här i en predikan, då känner jag lite grann som att jag försöker göra en huvudfoting. Och Jesus är ju så mycket mer än vad som tecknas och kan tecknas i en predikan. Jag ber att Anden ska göra det arbetet i oss, att också föra honom närmare våra hjärtan. En fråga som är svår att komma förbi när det handlar om våran tro är ju att vi lever i en trasig värld. Jag har undervisat en del i historia här nu, svenskt 16, 17, 1800-tal. Och vi får konstatera att världen har varit trasig bra länge. Det var väl någon gång på medellivslängden i Sverige fram till 1800-talet pendlade någonstans mellan 35 och 40 år. En tredjedel utav barnen nådde inte 5 års ålder. Ändå verkade det som att människor, det var helt naturligt för människor att tro på en god och allsmäktig Gud under de här svåra tiderna. Svårare för människor idag, när vi lever ändå i ett överflödssamhälle, att tro på en god Gud när vi möter vår tids trasighet. Jag föreställer mig en slags dialog hos våran treenige Gud. Och nu får ni ta den här huvudfotingen för vad det är. Men där Gud Fader kommer med en idé i tidens början. Jag ska ställa till med en skapelse här. Och jag ska pryda den med det skönaste som bara går att tänka. Jag ska skapa människor till vår avbild. Och så är det som att de tänker efter där, och kanske är det anden som inflikar. Men vår avbild, då har de ju fri vilja. Jag har en känsla av att det här går inte bara bra. Det finns en oerhörd kostnad i det här. Och så kanske det dröjer en liten stund. Och så säger Jesus: men jag vet hur jag ska göra det bra igen. Hur jag ska ogöra och läka det onda som människan kan ställa till. Och det sköna som tänkts från början ska återställas. Och det handlar egentligen om ett perspektiv där Gud i någon mening avstår något utav sin allmakt för att människan ska få sin frihet. Och vi får se att det som inte är Guds vilja råder. Men där det finns en räddningsplan som där Jesus är huvudaktör i, för att återställa det goda och även Guds makt i detta. Den här predikan är indelad i 3 moment, och det är ganska många bibelord. Och jag ska först trä bara ett pärlband utav bibelord ifrån Gamla testamentet som tecknar just det här, den rollen Jesus har som, vi får kalla det läkare som ska ogöra det ondas inflytande. Och vi börjar i, vi har bibelorden kommer upp här till vänster, men jag läser inte alla i detalj. Det talas redan i när vi hör om syndafallet, om fiendskapen mellan ormen, djävulen och kvinnans avkomma. Och det står att han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Redan i Bibelns inledande kapitel så talas det om korshändelserna där Jesus korsfästs och får lida men också vinner segern över mörkret. Går vi lite längre fram och Abraham kommer in i bilden så talar Gud till Abraham om den frälsningsplan som han sjösätter genom Abraham och det folk som ska följa dig. Och där står det att i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Det finns en tanke med Guds handlande genom historien. Från Abraham fram igenom kan vi se hur Guds räddningsplan genom Jesus är verksam. Det här profeteras vidare om när Jakob profeterar om Juda och Judas släkt. Där står det så här att spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, för han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Och ni vet att Jesus, han kallas lejonet av Juda. Och han är just utav Judas stam. Det talas om hans uppdrag där. På samma sätt så fortsätter den här förutsägelsen om Jesu roll när Gud talar till David om att i hans ett ska det finnas en speciell förste som ska regera till evig tid. Och i profettexterna där läser vi ifrån Jesaja 9 vers 6 och framåt där. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Den här fridsförsten och friden som ska bli stort. På hebreiska shalom. Och shalom som betyder just hel eller att göra någonting helt. Så känner vi till hur Jesus kommer till vår jord. Hur han går igenom påskens händelse, hur han dör och uppstår. Och efteråt så deklarerar han just för sina lärjungar. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Jesus har genom korset och genom sin uppståndelse besegrat all mänsklig nederlag. Allt det trasiga som vi ställt till, synden. Och han har återställt Guds makt. Även om det fortfarande finns någonting som pekar framåt i detta. Mot den dag då det slutligen ska infrias. Jesus säger ju här också att jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här talas om på något sätt den kosmiska Jesus, frälsningshistoriens Jesus. Och det blir lätt lite abstrakt. Det är ganska svårt att relatera bara till på något sätt den här historiens Jesus. Utan Jesus möter vi alla på något sätt på ett personligt plan i en personlig situation. Och det är därför vi också stannar upp vid ett sånt här möte. När Jesus möter Matteus. Och Matteus var ju tullindrivare. Och vi känner ju till att vid den här situationen var judarnas område ockuperat utav romarna och förtryckets stövel pressade hårt mot folket. Där indrivandet utav skatter ifrån en redan fattig befolkning var en viktig del utav förtrycket. Och Matteus, som var jude, hade då valt att samarbeta med ockupationsmakten och därför blivit utstött av övriga befolkningen och kunde bara umgås med de övriga utstötta, som beskrevs som tullindrivare och syndare här i texten. Jag föreställer mig, det tecknas ju ingen detaljerad bild utav Matteus, men jag föreställer mig honom som en ganska hårdhudad och lite bufflig typ, sån där, en person som har behövt omge sitt eget väsen med ett lager utav pansar utav attityd för att skydda det ganska ömtåliga där inne och kunna avvärja sig ifrån människors blickar och ord och utstöttaheten. Någonstans försöker han intala sig själv om att jag behöver inte de andra. Och ändå är det så någonting som verkligen fattas hos honom. Jesus, han står ju ovan alla människors domar och all uppdelning och alla hierarkier som vi människor gör. Och han kliver över gränsen mellan de som någonstans får vara med och de som är utstötta. Går fram till den man minst utav allt anade och säger just till Matteus: följ mig. Det är läkaren som är i aktion, som i sin kärlek och i sin omsorg ser igenom Matteus pansar, ser personen som är där. Och Matteus finner någonstans att allting vad han har byggt upp där i sin roll och den position och kanske ett visst välstånd han har är ju bara ett fängelse jämfört med den frihet som Jesus kallar honom till. Jag tänker att vi möter Jesus så, i den här nåden, när han ser verkligen vem vi är och vi får möta hans blick. Vi vill ju gärna duga. Vi vill helst glömma riktiga misslyckanden någonstans och gömma undan dem så. Men Jesus möter oss precis i den situation vi är i. Vi blir sedda och älskade i vår trasighet. Och vi möter läkaren som inte bara älskar oss utan också bryter det här fängelset, bryter syndens makt och ogör det onda. Jag tänker att den här upplevelsen utav nåd, det hör inte bara till, ska vi säga, början och startet med livet med Jesus, utan det är så vi lever varje dag med Jesus. Nåden är själva kontaktytan med honom. Genom nåden fann Jesus oss och genom nåden lever vi med honom. Och det här med att det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka, det gäller oss alla dagar och det gäller alla människor. Att vi lever i en värld som är trasig. Och den här trasigheten, den har vi själva inte heller helt lagt bakom oss. Men vi är inneslutna i Guds nåd och det finns en pågående läkedom. Läkedom, när vi talar om det ur ett kristet perspektiv, så är det den här segern som Jesus har vunnit, men som på något sätt fortfarande väntar oss i framtiden när Gud fullständigt ska göra upp med det onda. Men vi håller redan nu på att liksom plocka in framtiden i nuet genom att ta emot utav den här läkedomen. Vi ska gå vidare ifrån det här mötet i en småstad i Galileen som Jesus hade med Matteus. och titta på ett tredje sammanhang. Det är när Paulus skriver till församlingen i Kolosse. Kolossai. Och jag tänker att den situationen kanske påminner lite mer om hur församlingarna har det idag. Vi möter ju sällan Jesus så där som en riktigt fysisk person, utan våran erfarenhet ser lite annorlunda ut. Jag provade de här nya AI-funktionen, inte för att skriva min predikan, men för att kolla upp lite bakgrundsfakta. Vad vet egentligen de här artificiella intelligensen som man kan söka på nätet om församlingen i Kolossai? Ja, men de hade koll på att Paulus hade inte besökt Kolossai när han skrev brevet. Och Paulus sitter förmodligen fängslad här, men han låter sig inte begränsas utav att han är fängslad, utan skriver brevet. Och Paulus har hört och förstått att det finns en aktiv och varm tro i församlingen, men de är också påverkade utav en lära som inte hör till den kristna läran, utan på något sätt kan föra dem vilse. Och i all omsorg och all kärlek så påminner han dem om vem Jesus är och vad det är som är väsentligt i den kristna tron. Och här lyfter han ju upp det som har med dopet att göra. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus. Här, för er som inte känner till det, så finns det en dopgrav under golvet som man kan lyfta upp och vi kan fylla det med vatten. Och där praktiserar vi dop i den här församlingen. Det är ju en sån viktig punkt i det kristna livet. Och jag tänker, känslans erfarenhet, som också är väsentlig, den kan vi ibland betvivla och fundera på: vad var det jag upplevde där och då? Och just nu upplever jag inte precis likadant. Men dopet, det är en punkt i historien då jag överlåtit mig och jag har tagit emot det Jesus har gjort. Och det finns sådana löften kopplade till dopet. Så vet jag att jag är döpt. Ja, men då är jag ju frälst. Då är jag ju räddad. Ni har dött och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus. Ni har dött i dopgraven och ni har uppstått till ett liv tillsammans med Jesus. Det blir ett ankare för våran tro. Och det talar också om att i dopet så är vi lika och omslutna utav Guds nåd som vattnet omsluter våra kroppar när vi sänks ner i den. Och det är slutpunkten för syndens och dödens makt över oss. Också dopet pekar om på den här kommande härligheten som väntar oss. Jag tycker ju att ibland så missar vi det här perspektivet. Nu ska jag hitta rätt i mina papper här. Där är vi. När Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vi är under den här pågående helandet på väg mot den goda framtid Gud har tänkt, och då hans ursprungliga tankar verkligen ska få blomma ut hos oss. Det här att vi har ett liv med Jesus, det låter Paulus här stå för själva kroppen. Den levande kroppen. Och sen finns det på något sätt ett ytterlager som handlar om hur den här kroppen möter världen omkring oss. Ett klädesplagg. Det talar om att vi ska klä av oss en del saker och vi ska klä i oss, ikläda oss andra saker. Och ett viktigt perspektiv i det vi ska avkläda oss, det är som har det handlar om sneda sexuella tankar, driften och beteenden. Och det är så att sexuell integritet, Att välkomna Guds goda vilja också med våran sexualitet, det är ett viktigt uttryck för hur vi följer Jesus och vår vandring med honom. Vårt liv med honom har inte bara med någon form av känslosfär här uppe att göra, utan det har med hela våra liv. Jag kommer de kommande veckorna här att undervisa min mellanstadieklass kring sex och samlevnad. Och konstatera det att det barn och unga möter idag kring, ska vi säga, vägledning i de här frågorna är väldigt, väldigt vilset. Ser man vad som visas på tv, vad man kommer åt på nätet och så vidare, så visar det en väldigt skev bild utav sexualitetens roll och plats. Vi behöver verkligen välkomna Guds goda, barmhärtiga vilja. Och jag vill också uppmuntra oss då som lever med den unga generationen, att i synnerhet föräldrar, att inte överlåta allt ansvar för vägledning i de här frågorna till skolan eller andra institutioner eller media utav olika slag, utan ta dialogen med det här, med dem om detta. Något annat vi ska avkläda oss, det handlar om vrede och häftighet. Någonting som kan sabba våra relationer. Och det är väl inte så svårt att låta bli att vara vred eller häftig så länge vi inte riktigt prövas. Men när vi hamnar i en situation då vi verkligen sätts under press, då blir det inte så lätt. Vi utmanas istället att ikläda oss saker och ting här. Och i min läsning utav den här texten så får jag erkänna att det blev lite utmanande för mig. Ikläd er innerlig medkänsla. Nu ska jag hitta rätt här så att jag citerar ordentligt. Här. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och där får jag bekänna att det här är områden där jag känner att jag verkligen kan prövas. Om man lever i en miljö som präglas utav det, då skulle jag säga att det här är en helande och upprättande miljö. Möter vi innerlig medkänsla utav någon? Ja, men hur ofta har vi inte hört det här uttrycket? Jag ville bara bli förstådd. Eller, ja, men då förstod någon verkligen mig. Tänk om vi kan få vara de som förstår. Vänligheten, alltså den goda intentionen, när man verkligen vill det goda för dem man möter. Ödmjukheten, att inte behöva tänka på sig själv och sina egna rättigheter hela tiden, utan våga tänka att ja, men det är faktiskt Jesus som försvarar mina rättigheter och jag behöver inte göra det i alla situationer. Att vara mild, att ha sådana händer och ett sådant bemötande som gör att man också får vara med och hantera det sköra och det ömtåliga. Och därtill tålamodet som hjälper oss att göra detta fortsatt. Och just som lärare på ett mellanstadie så kan jag prövas på det här området. När jag har ett antal lektioner och jag ska hinna med ett visst ämnesinnehåll och jag vet att i den här klassen så finns det elever som kämpar för att lyckas och för att liksom de ligger på kanten till att jag ska kunna ge dem ett godkänt betyg och så. Och så finns det yrbollar i klassrummet. Och när man har hjälpt en elev för sjunde gången den här lektionen tillbaka till sin plats. Här är din plats. Det här är dina böcker. Det här är dina studier. Det där ska du göra. Då är det inte alltid lika lätt att visa innerlig medkänsla eller mildhet. I olika situationer så prövas man helt enkelt. Och vad som har blivit uppenbart för mig, det är att jag kan inte bara ösa ur min egen grunda pool utav detta. Utan jag måste få komma åt en större reservoar utav denna medkänsla, utav vänlighet och så vidare. Vi kan läsa här: låt Kristi frid råda i era hjärtan. Låt Kristi frid. Det är inte någonting som jag tillägnat mig själv, utan någonting som jag får ta emot utav honom. Och nu är vi inne på grekiska, då är det eirene som är fred, men det har fortfarande koppling till det här ordet shalom, som är så väsentlig i den judiska tron, om att någonting ska få vara helt och göras helt, ska få läkas. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Så jag har orsakat i min bön gång på gång vändas mig till Jesus och säga att ja, nu ser du vad som finns här som jag behöver klä av mig och överlåta mig. Här finns irritation, här finns känsla av misslyckande, här finns min egen otillräcklighet som många gånger kan få frestas att uttrycka i ilska eller så mot någon. Och så får jag istället be, fyll på med din frid så jag kan få möta även de lite yra eleverna med din omsorg i detta. Jag tror att det finns en viktig koppling här mellan låt Kristi frid råda er i hjärtan och det som står lite längre ner. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Att ta emot orden som blir det här ljuset i oss, som utmanar oss att följa honom, som avslöjar när saker och ting är skeva, områden där vi behöver ta emot hans läkedom. Jag tror att det här med att leva med Kristi ord är en nyckelfaktor för oss som individer och oss som församling. Att vi kan ha hur välputsad bil som helst, städad och snygg och vacker och fin, men om vi inte har bränsle i den här bilen så tar den sig inte framåt. Jag tror på samma sätt att det kristna livet handlar i stor utsträckning om att ha sin blick riktad mot Jesus, ta emot hans ord och hans vägledning. Och då får vi också uppleva friden som ett resultat. Det finns många olika uttryck för hur man kan göra detta. Jag vill bara skicka med ett praktiskt tips som jag upptäckt lite grann på sistone. Det händer att när jag vaknar på morgonen att jag vill ge min hjärna en liten mjuk start så att jag inte börjar med att rusa upp på en gång och slå på mobilen, se vad det har hänt för någonting i världen. Lite nyheter man kan scrolla igenom eller så. Det är ofta de fem första minuterna på en dag. Men nu har jag också upptäckt i en bibelapp som heter YouVersion, som är ganska spridd, att det finns en liten funktion som heter ledd bön. Och klickar man på den funktionen så möter man några bibelord som utmana mig att be och lägga dagens oro och bekymmer i Jesu händer. Och mötet mellan Guds ord som är Jesu ord till mig och mina ord i bönen, det blir en bra dag. En bra start på dagen. Så det är bara ett praktiskt tips hur man kan låta Kristi ord. Sen finns det massvis med förslag här. Här talas det om psalmer, hymner och andlig sång och allting. Det finns väldigt många sätt som vi kan leva med Jesu ord. Jesus är läkaren. Han är den som ogör det trasiga. Han är den som har besegrat synden. Han är den som vi kan få möta alldeles personligt och som vi får fortsätta att vandra med varje dag. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du ser så mycket längre än vad vi gör när vi ser på oss själva eller vi gör när vi ser på andra. Tack för den kärlek och den omsorg som finns i din blick och i ditt tilltal till oss. Du ser vad vi möter för utmaningar. Det som inte helt som finns i oss och omkring oss. Vi vill ta emot utav din läkedom och din upprättelse. Låt din goda vilja råda. Amen.